till Mord mot mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell.
Jajamän,
som sitter mot
hit.
Mig, vacker som en dag,
asch,
som vanligt.
Asch.
Vi har precis haft ett tekniskt malfunction.
Eller jag ska kalla det en teknisk utmaning.
Och vet du vad? Vi löste den.
Så himla bra.
Ja.
Så mycket MacGyver.
Vi är ju problemlösare. Mm. Ja, det var mitt fel också.
Ja, men...
Så att om vi har lite svajigare ljud än vad vi brukar ha, så vet vi om det. Och vi önskar att det inte var så. Men nu är det så. Och annars hade det inte kommit någon part. Så man får välja. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är lite trött. Jag har precis vaknat.
Du har också varit, druckit vin till lunch. Kommit hem, däckat. Och sen kom jag och väckte dig, känns som.
Så jag är lite sådär...
Lite pumsig. Men det ska vi komma... Vi ska få igång dig.
Bra.
Med läskiga historier om vidrig true crime.
Yeah.
Vad har du gjort i veckan?
Det har varit en rolig, alltså det har varit en väldigt, jag har haft en väldigt rolig vecka måste jag säga. Men bra. Den har varit påfrestande.
Mm. Och nu ska det bli ännu mer påfrestande.
Verkligen. Nej. Hur har du haft det i veckan?
Jättebra, tycker jag. Ja, ingen konstigheter.
En vanlig vecka.
En vanlig vecka, exakt. Så det får man väl typ vara nöjd med, tycker
absolut.
Jag.
Absolut.
Jag upptäckte en grej förra helgen.
Okej.
En podd.
Oh.
Som jag inte tror att du har börjat lyssna på Dr. Death.
Som är så jävla bra.
Eller hur? Mm. Berätta vad du tänker och känner. Dr. Death, som är en podcast som handlar om en, vad är han, neurolog?
Ja. Så han opererar mycket ryggrad.
Ja, jag vet, jag får panne. Exakt, han opererar mycket ryggrad och gör det jävligt, jävligt dåligt.
Mm.
Och så handlar det ju typ om så här. Men egentligen handlar det om två, eller om andra läkare som försöker få honom att sluta få operera. Och typ så här hur det påverkas av att man, men typ att det amerikanska sjukvårdssystemet ser ut som det gör och allt det där liksom.
Men för det är väl också, är han bara dålig eller gör han det med flit?
Exakt.
Det är ju det också.
Yeah.
Men jag har lyssnat på 5 avsnitt, men jag hittar bara 5, så det kanske inte har kommit till 6:e än.
Nej, exakt. Absolut. De släpper fortfarande.
Okay.
Och jag är väldigt inne på den typen av poddar nu.
Mm, alltså ju väldigt, så här, jag gillar sådana jättemycket. Det är lite serialaktigt.
Exakt, men typ också att det inte bara är... För att jag har lite svårt nu att typ ge mig hän den typen av poddar som är så här, här är ett olöst fall som vi ska försöka lösa.
Mm.
För att man är så här, det kommer antagligen inte gå... Förstår du vad jag menar? Att man har lyssnat på så många sådana. Och det finns jättemånga sådana och typ, som är väldigt, väldigt bra. Typ som Missing and Murder som vi pratade om tidigare. Ja. Superbra. Men typ att det är lite skönt när det kommer liksom...
Ett slut.
Och en annan typ av historia.
Mm.
Och en annan sån typ av historia är att jag då har börjat lyssna på podden Escaping Nexium.
Okej.
Okay. Och Nexium är ju den här sekten som vi har pratat om tidigare.
Mm.
Som hon i Småland
ja.
Är med i. De har ju blivit polisanmälda för typ någon slags så här, alltså sex trafficking charges. Och det är liksom, hela storyn börjar med att en snubbe typ träffar en tjej han gick i skolan med.
Mm.
Och han bara, how you been? Typ. Hon bara, great, I just escaped a cult. Och så är det typ att hon var en av de visselblåsarna. Du vet, när man verkligen började kolla på det. Och så är det liksom en... Men en, liksom en genomgång av det. Och det som är intressant med Nexium just är att det är som en sån multilevel marketing.
Det är som en pyramidgrej.
Exakt, ja. Exakt, det är som ett pyramidspel. Exakt. Men också då typ att man brände in symboler i kvinnor.
Just det.
Riktigt.
Fan vad obehagligt. Weird. Men den är bra eller?
Den är jättebra. Och jag längtar till nästa avsnitt. Super, super mycket. Mm. Den typen av situation är jag nu.
Gud,
och då var jag också så här, jag tycker att det är lite jobbigt när man har för då har jag 2 poddar som jag är superpepp på, bara vill höra fortsättningen, Dr. Death och Escaping Nexium. Och just på grund av att man är så pepp på det, så blir liksom tystnaden när man väntar på nytt avsnitt mycket värre. Då började jag också göra det som jag sa att jag skulle göra förra veckan. Lyssna på ljudbok.
Ja.
Så nu har jag börjat lyssna då på 7 dagar kvar att leva. Mm. Som jag, vi har ju en deal med Nextory nu.
Mm.
Där våra lyssnare får en månad gratis. Så om man bra. Går in på nextstory.se/kampanj och så skriver man in mod mot mod som kampanjkod. Och jag har liksom börjat, ja, men ge mig hän med det här nu. Mm. Och
hur gillar du boken då?
Jag tycker väldigt mycket om den. Mm. Den grundstoryn är ju, du har ju lyssnat på den.
Ja.
Alltså grundstoryn är ju den här, att det är en snubbe då som har 7 dagar kvar att leva, och man intervjuar honom och man intervjuar typ så här, poliser och sånt som, när jag säger familj. Man så menar jag Carina Bergfeldt.
Precis, det är inte,
jag.
Nej.
Det vill jag ändå vara tydlig med. Och, men också att man pratar, hon pratar ju också om, eller hon har ju också intervjuat andra människor som på ett eller annat sätt typ har
en koppling till dödsstraff.
Precis, mm. Och sen så kör hon ju också
och familj och sånt där.
Familj, precis. Och också det som jag gillar väldigt mycket är det faktum att hon också har med ganska många, alltså sista ord.
Mm.
För jag är väldigt fascinerad av människors sista ord. Det loggas ju, jag vet inte om det gör det i hela USA eller om det bara är i Texas. Men så att det liksom bryts in ibland med att de bara, man bara får höra olika dödsdömda eller avrättade fångars sista ord. Och det tycker jag också är väldigt, väldigt spännande. Så det jag tycker att man kan
lyssna på det.
Jag har typ ett behov av att prata om den, känner jag lite grann. Och jag känner att jag typ inte kan riktigt göra det med dig, eftersom det känns som att du bara, ja, yeah, I know man, jag lyssnade på den för aslänge sedan. Så om någon lyssnar på den, snälla lägg ett inlägg i Facebookgruppen.
Men den är verkligen jättebra.
Mm,
och jag superbra. Finns här. Men jag är inte så mycket bokklubbsmänniska.
Nej.
Jag är mer, jag är inte så analyserande person. Så jag mer lyssnar i där
i stunden.
Då, och sen så har jag ganska lätt för att gå vidare.
Mm. Det låter ju hälsosamt.
Jag insåg precis att jag kanske är den mest ältande personen ju i hela världen.
Just men det är ju, du ältar ju ditt eget liv. Du ältar ju inte någonting du har läst.
Just med liksom populärkultur och sådär.
Ja.
Böcker, filmer. Så är jag väldigt lätt att...
Det Sappa. Hänger inte kvar i dig.
Nej.
Jag fattar.
Vissa grejer gör det, men väldigt få.
Ah.
Det är ganska deppigt. Mm. Men det känns ju hemskt att jag säger sådär. Men det finns ju såklart stories. Jag började titta på en film igår som jag skulle kunna tipsa om. Som jag inte sett färdigt. Men det jag har sett var väldigt bra.
Mm.
Och det är en Netflix original film som heter Mudbound.
Okay.
Den handlar i alla fall om en amerikansk familj som typ har köpt mark. Och liksom, det är i början på 40-talet i USA.
Mm.
I typ Mississippi.
Yeah.
Den är jättebra.
Men det är inget brottsrelaterat?
Inte vad jag vet än.
Skönt.
Det är inte det än. Utan det är mer...
Gud, så är det bara en sån jävla story om...
Nej, men typ massmål. Det handlar om liksom, rasifierades roll i typ... på den här, de har köpt typ land i Mississippi. En... familj.
Ja.
Men det verkar jättespännande.
Mm,
så jag tipsar om den utan att ens ha sett färdigt där. Vilket är kanske lite vågspel. Men,
Gud, den kunde bli en sån jävla shitshow där på slutet.
Kan det ju bli. Det finns ju en risk.
Men då har du också brasklappat det.
Exakt.
Så du är så jävla säker.
Jag är ju fri.
Mm. Du är fri att leva ditt liv.
Mm.
Äntligen.
Vi har Nextory med oss som sponsor. Vilket är fantastiskt. Och som mord mot mordlyssnare så får man en hel månad gratis.
En hel månad!
Om man går in på nextstory.se/kampanj, anger mord mot mord
som kampanjkod,
då är man med oss i en månad gratis utan förbindelser.
Så härligt!
Och vad lyssnar vi på er den här veckan?
Jag har ett tips. Fallet Samir.
Jajamän.
Det kom en podd som hette Fallet, kanske 2015 skulle jag gissa, av Anders Johansson, kriminalreporter på Aftonbladet, som då granskade fallet där 15-åriga Samir dömdes för att ha mördat sin styvmamma.
Och jag lyssnar i veckan på boken Såld av Vera Efron, som är en sann historia om en ung kvinna som blir utsatt för trafficking.
Alltså. Det är fan, ja.
Det är en skräck.
Exakt.
Men lyssna med oss genom att gå in på
nextstory.se/kampanj. Ange kampanjkoden mord mot mord. Så får ni en månad gratis. Så kan vi lyssna på de här böckerna tillsammans. Och prata om dem i vår Facebookgrupp sen.
Så härligt.
Så härligt.
Okej.
Okay. Ja.
Det här är nu ett fall som många, många har önskat.
Mm.
Men det som fick mig att fatta tag i det var för att min goda vän Lottie också smsade och sa, kan inte ni prata om det här i podden?
Ja.
Så
So this one's going out to all of you wishers and most of all Lottie. Lottie. Vi befinner oss i Ambato i Ecuador i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Fruits and Flowers Festivals är i full gång. Men det är inte bara fest och flärd och blommor och frukt, utan bakom glädjen i festivalen så har många unga flickor försvunnit.
Mm.
Och familjerna till de här försvunna flickorna har gjort sitt yttersta för att hitta sina älskade barn, döttrar, systrar, barnbarn och sådär. De satte upp skyltar på gatorna, de frågade överallt och alla människor och satte in annonser i tidningarna och sådär. För att polisen menar att alla de här försvunna flickorna är runaways.
Mm, såklart. Förlåt, hur många var det?
Vi kommer komma till det.
Ja, förlåt.
Och att de ska ha stuckit ifrån sina familjer för att det har gått dåligt i skolan, för att de inte fått de betygen som de önskar, så för att flickorna är mellan 9 och 12 år gamla.
Ja, det låter ju verkligen som en ålder när man rymmer hemifrån och inte kommer tillbaka igen.
Verkligen.
Absolut.
Men efter ett tag så är det kommer en sån här flood, alltså någon sån jag tror att det heter det.
Alltså
en flood. Jag inser nu att
det kommer en flood.
Det stod nog inte flood.
Men också, jag tycker att det är så kul när man liksom säger en sån sak med bara självklarhet. Sen kom det en flood. Det låter som Lisebergs nya attraktion.
Så det dyker upp kroppar. Så polisen hittar de här kropparna. Och kropparna tillhör då flera av de försvunna flickorna. Och fler och fler kroppar dyker upp, men polisen hittar inga ledtrådar och de har ingen misstänkt om, eller de liksom vet ingenting, utan det bara dyker upp, hemskt nog dyker upp flera unga flickors kroppar. Sen så kommer en dag som är den 9 mars 1980. En kvinna som jobbar på marknaden i Ambato, hon har alltså ett stånd där, märker att det stryker omkring en man runt hennes stånd. Och mannen försöker få kontakt med den här handlarens dotter. Och dottern tycker att det är obehagligt för att han stirrar på henne och försöker, du vet, vinka henne till sig. Sådär. Mm. Så hon påkallar mammas uppmärksamhet. Och bara, den här mannen är asäcklig. Typ, vad gör vi? Mm. Flickan är 11 år gammal.
Och de mamman, är så små.
Och mamman som tyckte också att han var skum då och visste var ju att det hade försvunnit massa unga flickor. Jag läste lite olika, för en del texter så verkar det som att han får med sig dottern och att mamman ser att de går iväg. Mm. Men jag tror att det var så att hon tycker bara att han verkar skum. Och han försöker då, eller sen så vet han får inte med sig dottern, han får ingen uppmärksamhet. Så mamman tror att han är en skummis. Så hon bestämmer sig för att så här, honom ska vi fånga. Ja. Så hon samlar ihop.
Mäktig mamma.
Ja. Så hon samlar ihop några andra handlare ute på marknaden och ger sig på den här mannen när han försöker lämna marknaden.
Nej, så de liksom bara
de typ
medborgargarde.
Ja. De brottar ner honom och håller fast honom och kallar på polisen. Och medan de väntar på polisen så säger de så här: vi vet att det är du, liksom. De försöker anklaga honom, eller de försöker inte. De anklagar honom för att det är han som har
som är skyldig alla
som,
för alla de
har för tagit, liksom, rövat bort alla flickor.
Oh, wow!
Verkligen. Och det här förnekar han då till de här. Och bara, vad håller ni på med? Jag är bara en helt vanlig man. Typ, jag har varit här för att handla. Typ, låt mig gå. Men polisen kommer. Och den här dagen, den 9 mars 1980, grips en av de mest aktiva seriemördarna genom alla tider. I vad som så skulle vara ett försök på att kidnappa en 11-årig flicka. Och han som grips heter Pedro Alonso López. Andernas monster, just tror jag han heter på svenska.
Säg det på spanska, har du det på svenska? Vet du vad?
Mm?
Jag har ju förstås, alltså typ så här, sett lite om det här fallet. Mm. Men har aldrig liksom, jag har inte så bra koll.
Nej.
Så
kul.
Det är egentligen mitt bästa när vi gör den här podden. När man är så här, du vet, man har sådana fall som man bara, fan vad intressant det var att läsa lite om det. Och sen så bara, gör man inte det. Och sen så är det någon annan som har gjort det. Och den andra är Anna Sandell.
Precis.
Ja, nu åker vi.
Så nu börjar vi från början.
Ja.
Pedro Alonso López föddes den 8 oktober 1948 i Santa Isabel i Colombia. Han var ett av 13 barn och han växte upp med en ensam mamma, för pappan var med i något gard i colombianska armén, så att han dog, tror jag. Han var inte närvarande i alla fall som barn. Och historien om hans uppväxt skiljer sig beroende på vem som berättar den. För enligt honom själv så arbetade hans mamma som sexarbetare. Och enligt honom så var mamman en hemsk mamma som var elak mot alla sina barn. Hon var liksom en vidrig mamma.
Mm.
Och enligt Pedro så blev han utkastad ur sitt hem när, av mamman. Hon ska ha satt honom på en buss och kört honom 200 kilometer från hemmet och lämnat honom där. För att han, mamman hade upptäckt honom när han tafsade på hans syster.
Mm.
Och enligt mamman så var, hade han en helt vanlig uppväxt. Och att, hon har berättat att Pedro var väldigt artig som barn och att han drömde om att bli lärare. Och att han lärde andra barn i liksom den här byn eller stan, Santa Isabel, att läsa och sådär. Så att,
låter lite störig.
Verkligen, men det är liksom helt vitt skilda historier. Och hon menar att hon själv var då en loving mother och sådär, att det var normal uppväxt och ett normal hem. Och enligt mamman så blev inte Pedro utkastad, utan att han rymde hemifrån och mamman trodde att han hade blivit kidnappad.
Oj,
Men
gud.
Och man, jag vet inte vilken som stämmer.
Tror du att, hon, att sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan?
Säkert.
Mm. Som den så ofta gör.
Precis, det finns din, min och sen finns det den riktiga sanningen.
Som du brukar säga.
Och nu kommer jag då fortsätta berätta Pedros version om hans uppväxt.
Yeah.
Det är inte säkert att den är sann, men det här är det hans egna berättelse.
Mm.
För enligt Pedro ska han i samma veva som han blev utkastad av sin mamma också blivit upplockad av en man som tog med honom liksom för att han skulle ge honom husrum typ. Men istället för att göra det så tog han med honom till ett övergivet hus. Och i huset där blir han våldtagen av den här mannen upprepade gånger. Sen så vet jag inte exakt vad som händer, men när han var 12 år gammal blev han intagen av en amerikansk familj och fick börja i en skola för föräldralösa barn. Men han ska däremot ha rymt från den här skolan för att hans manliga lärare antastade honom. Oj. I skolan. När han var 18 år, som ni hör, så är det liksom, har jag lite mörkertal här.
Ja, jo.
Och hans uppväxt.
Ja.
När han var 18 år så åkte han in i fängelse för en bilstöld. Och där inne i fängelset så blev han utsatt för gruppvåldtäkt av ett gäng. Men han dödade 3 av de här våldtäktsmännen under tiden han satt inne.
Oj.
Säger han. Men han kom ändå ut i fängelset ganska, liksom, inte allt för sent efter.
Mm.
För när han kom ut ur fängelset så började han ge sig efter unga flickor. Och enligt honom själv så hade han redan 1978 våldtagit och mördat 100 flickor. Och till en början gav han sig främst efter, alltså, native peruaner, alltså
från ursprungsbefolkningen.
Exakt. Men efter ett tag så blev han tillfångatagen av Ayuchucos i Peru. Och de förberedde sig för att avrätta Pedro. Och här har jag också läst lite olika grejer hur de bestämde sig för att mörda eller döda honom. För att enligt vissa så står det att de skulle begrava honom levande. Men någon annan har sagt att, eller han själv tror jag, har sagt i en intervju att de hade smörjt in honom med sirap för att de skulle låta honom bli äten av myror. Vilket känns som en så långsam död.
Grov!
Men just då kom en amerikansk missionär och avbröt hela den här ceremonin och övertalade dem att istället att de skulle lämna över Pedro till polisen. Vilket de också gjorde. Och han satt hos polisen en kort stund och jag vet inte riktigt varför han lämnades över till polisen, för att det var inte så att de visste att han hade våldtagit och mördat alla de här flickorna.
Men var det inte därför de tvångade honom?
Jo, det var det väl. Precis.
Ja, exakt.
Men det är inte att det var så många. Men för att han sitter bara inne kort hos polisen. Så att han liksom fälls inte för det här.
Nej. Men det måste ju varit typ att de bara, du kommit tog den här personen. Antagligen. Alltså verkligen att man kanske typ tog det på en. Liksom.
Exakt.
Och bara, nu kommer myrorna här och äta dig och så. Det är ett ganska långt steg att börja med så här, vi ska låta myror äta dig till så här, eller så lämnar vi över dig till polisen.
Verkligen. Men man har ju förstått att de här missionärerna hade ganska stor övertalningsförmåga.
Ja, det är verkligen en speciell rörelse.
Verkligen. Men då när han hade suttit hos polisen så släpper de honom. Och då lämnar han Peru. Och så sticker han till Colombia. Och senare kommer han landa i Ecuador.
Han är ute på en vidrig turné.
En vidrig turné. För det, precis, det stoppade inte Pedro att han fick sitta in hos polisen. Och att han hade blivit påkommen. Utan han liksom fortsatte med sin mördarkarriär. Eller vad man ska kalla det. Och han har själv berättat att han efter det här dödade 3 flickor i veckan.
Nej men.
Vilket är helt sjukt.
Det är så jävla grovt bara. Eller det var väl en understatement från min sida förstås.
2 år senare, den 9 mars 1980, så grips han då. I det här sekvensen som jag har berättat.
På marknaden med den äktiga morsan.
Verkligen. Och efter ett tag i förvaret hos polisen börjar han öppna upp för en polis där. En polis som han får förtroende för. Men det verkar som att han inte fått förtroende för den här personen i tron om att han är polis. För att de har klätt ut, men de har låtit den här polisen agera fånge i samma cell som honom.
Så det är som en sån jailhouse confessions, fast utom det som är att det är alltid skitsvårt att veta vad som är sant.
Exakt. Så att de har planterat honom i hans cell. Och han bor där tror jag i liksom typ en månad och är rädd, men liksom lyckas ändå få honom att öppna upp.
Men gud, fan, tror du de drog lott om det jävla uppdraget?
Alltså,
eller?
För fan. Och för den här polisen så erkänner Pedro att han under de 7 senaste åren res genom Colombia, Ecuador och Peru, och att han då har våldtagit och mördat 350 flickor.
Men det kan ju...
Jag vet,
polisen, kan det liksom stämma?
Polisen tror ju inte först att det stämmer.
Nej.
För att det verkar obegripligt att han har dödat så många. Han berättade också då om sitt tillvägagångssätt för polisen. Och det han gjorde var att han fångade sina offer. Han liksom lät dem, han tog en ung flicka på vägen från skolan eller på marknaden. Han gillade att de var så ansvarsfulla typ, och hjälpte sin mamma på marknaden och sådär. Sen tog han med dem till en plats som han hade förberett. Och sedan våldtog han dem och sen ströp han flickorna medan han tittade dem i ögonen, för att det var en sån grej som
han ville se, han livet ville se, lämna.
Exakt. Och han har berättat också att han tog sina offer när det var ljust ute. Han ville mörda dem när det var ljust ute, för att han inte ville att mörkret skulle kunna dölja deras dödsplågor. Och han så grovt. Och han har också berättat att han hade förberett gravar på de platserna som han tog med flickorna till. Och ibland var det gravar där det redan låg andra offer. Och tyvärr läste jag också någonstans att en del av flickorna hade blivit strypna med sån kraft att ögonen hade lämnat hålorna. Det var så grovt. Så obehagligt. Och han ska ha sagt när han berättade om det här: I like the girls in Ecuador. They're more gentle and trusting, more innocent. Så jävla hemskt.
Jag tror att jag, nu när jag tänker efter, så tror jag du tycker att yxa är det obehagligaste. Jag tycker, förutom trubbigt våld, så tycker jag nog att alltså strypning. För det känns så jävla intimt. Exakt, typ att det är liksom så här, det är så jävla genomont. För att det är också den grejen som bara är så här, om jag bara släpper det här,
Så
lever den här personen.
Det är så jävla grovt.
Små flickor.
Så jävla hemskt. Och han har också berättat att just att det låg ju, han liksom hade gravar, gemensamma gravar för flera flickor. Och i de gravarna brukade han gå sen för att ha liksom sitta och prata med de döda kropparna typ. Så han är ju helt klart en riktig galning. Och när han väl hade erkänt så älskade han uppmärksamheten han fick kring det, såklart. Och han gillade att prata om döden och så här livsfilosofi på tv och sånt där. Och han verkade stolt över att, ja, men du vet, i så här, han typ berättade om, du vet, hade så här
Min fråga är, fick han vara med i TV?
Ja, absolut.
Och sitta och prata.
Ja, det finns ett klipp när han pratar om det. Så att, ja, på det rör lite material.
Man bara, måste vi ha hans dödsfilosofier? Är det verkligen, det finns andra stora tänkare här dumt. I världen?
Och han verkade stolt över att han hade dödat så många. Och han ska själv ha kallat sig för the man of the century. Och att ingen någonsin skulle glömma honom. Liksom, på grund av det han hade gjort. Och han berättade då att flickorna låg utspridda i gravar över de här tre länderna. Och som bevis så erbjöd han sig att visa polisen var alla gravar fanns. Och under tiden han vallades runt på alla gravplatser så var de tvungna att klä ut honom till polis. För att liksom, medborgarna typ attackerade honom. Men han inte var det. Så i 6 veckor så visade han upp alla gravplatser för... Eller det är 56 gravplatser visade han upp. För polisen. Och han kommer ihåg liksom allting. Han kommer ihåg vilka han har mördat, hur de har sett ut och så här.
Fråga. Ja. Alltså 56, är det 56 offer de hittar?
56 gravplatser. Han kommer sen bli dömd för 110. Så sjukt. Och han, under den här tiden så visar han inte upp några känslor eller någon ånger. Och på en gravplats så ber han att få posera med kroppsresterna, eller om man säger ben, alltså kroppen. För, alltså han vill posera på bilder med liksom det. Det tror jag inte att han får, men han vill göra det.
Man hoppas att han inte får
jag
det.
Jag tror inte att han får det.
Nej.
Och såklart så undrar man ju hur, varför han har gjort det här. Och då har han berättat för den här polisen då, som han satt i samma cell som, att avsaknaden av en pappa och att hans mamma hade varit så hemsk hade fått honom att bli som han blev. Och han sa då, I lost my innocence at age 8, so I decided I'd do the same to as many young girls as I could. Så jävla konstigt. Det är som någon slags yttersta gräns av så här internatbeteende. Att man själv har blivit hemskt behandlad, så ska man göra det absolut värsta.
Verkligen, det är liksom en så seriemördarversion av så Lundsbergs
verkligen.
Beteende.
Mm.
Men... För när du sa att det var så, och alltid när jag typ har hört om det här fallet har jag tänkt så här: absolut, han är en sån som har typ ljugit, du vet, alltså en sån vidrig person som är stolt över det han har gjort och vill vara så här, så här många är jag. Men det jag trodde att det bara var, du vet, som Thomas Quick-beteende liksom. Okej, att han är typ, jag tänkte att han är så här, ja, han har säkert mördat typ 20.
Nej, men som sagt, under tiden han visade upp gravplatserna så var det 53 gravar. Där flickor mellan 9 och 11 hade blivit dödade. Och 3 år efter han gripits, alltså 1983, så döms han för att ha mördat 110 flickor i Ecuador. Men han erkände också mordet på 240 försvunna flickor i Peru och Colombia.
Men så de 53 var bara i Ecuador?
Ja.
Fuck, det här är helt sjukt.
Det är helt jävla stört. Och så han åker då in i fängelse, såklart. Och i fängelset satt han i mitten. Ja, det här känns också så här Hannibal Lecter-aktigt. Han sitter i en cell i mitten av en helt övergiven del av fängelset i Ambato. Och den här avdelningen låg på toppen av ett berg. Så att ingen... han kunde inte komma i kontakt med några andra fångar. Liksom, både för hans säkerhet och för deras säkerhet.
Det är som en skräckfilm.
Så jävla
fint. Åh, jävlar, vilken bra information.
Och det sägs också att det fanns en reward från hans, liksom, offrenas familjer på $25,000 för den som kunde mörda honom i fängelset. Under tiden han satt i fängelse så väntade han liksom på att han skulle kunna bli utlämnad till Colombia, där han skulle bli avrättad av en firing squad om han blev utlämnad, för de hade i alla fall, jag vet inte om de hade längre, dödsstraff, och det hade de inte i Ecuador. Men han blir inte utlämnad, utan istället så blir han frigiven.
Men vänta.
Ja.
Va?
1999 så kommer några vakter till hans cell några timmar efter det liksom har blivit ett nytt år och släpper honom fri. För det verkar som att det inte finns... I Ecuador finns det en lag. Det här är så som jag förstått det när jag läste.
Jag
finns det en lag om att det då inte finns dödsstraff och att ingen kan få längre straff än 20 år.
Ja. Nej, och livstid i typ Sverige är väl typ så här...
Det är typ...
Ja, men det brukar ju vara det liksom.
Det är ju inte...
Det betyder inte
att det är tidsbestämt. Det har vi pratat om det här. Men precis, det brukar ju typ bli så här 21 år. Så han släpps fri efter då bara...
Men det är också typ den grejen som är så här... Man bara, ska han verkligen gå från att sitta ensam på ett berg? Om han är så farlig, kanske typ...
Nej, jag vet.
Jag är inte för dödsstraff, men kanske slänga över honom till Colombia.
Ja, men eller sätta honom typ i någon så här psykisk...
Exakt, du ska inte vara ute.
Nej, men det blir han i alla fall. Men han får inte stanna i Ecuador för att han har inget visum där. Så när han släppte så fick han lite pengar och så fick han en flaska vatten, lite mat, nya byxor och en ny skjorta. Och så körs han till Colombia. Och efter hans frigivning så kommer han tillbaka till Ecuador efter bara några veckor. Men då liksom utvisas han tillbaka till Colombia jättefort. Och nyheterna om hans frigivning skapade såklart jättestor oro i de här länderna där han har varit aktiv. Och det gick rykten om vad man hade sett honom, vad han har gjort och sådär. Och däremot så verkar det som att man inte riktigt vet vad han är egentligen. En del säger att han fortfarande är aktiv och att det fortsätter försvinna flickor och sådär. Medan andra tror att han redan har blivit dödad av någon familj liksom. Mm. För att man inte har märkt av att han har mördat. Men liksom, summan och kardemumman av allting jag har läst så är att man vet inte var han befinner sig.
Nej!
Jo. Så det, det är liksom andernas monster. Han är, man vet
nej,
inte var han är.
Men
är
nej.
Han död eller levande? Är han i Sverige?
Kul. Nu bor jag här. Jag kommer aldrig lämna din lägenhet. Är han i Sverige? Mm. Antagligen, en på Kungsholmen. Ja, han kommer vänta på mig när jag kommer hem.
Ja, ja. Nej, antagligen.
Ah, fy fan, jag får panne.
Det är så jävla sjukt.
Och så vet du vad jag tänkte på. Förstår du hur många familjer det är? Alltså förstår du hur många som liksom är så här,
som blir påverkade
av det han har gjort?
Det är helt stört.
Det är... Ja, ah, för som sagt, jag har verkligen alltid tänkt att han var en sån...
Liar, liar, pants on fire.
Men det finns det...
Men det, han är i alla fall dömd för det här
110, alltså, ja, och då har han ändå sagt att han har varit ju... i tre länder.
Så det är tyvärr nog typ runt 300.
Det är så många flickor.
Det är så många flickor, de är så himla små.
Okay.
Det är så jävla vidrigt. Men
jag känner typ att jag...
Jag också typ, precis som du säger, när man inte visste så mycket om honom, för jag har också varit så himla negativt inställd till att så här, göra det här. För jag också tyckte att bara han verkar, eller alltså, det tycker jag ju fortfarande, han är en vidrig person, men att det känns så stört så att jag typ inte pallat göra det.
Nej, men det är återigen typ, jag tänker verkligen att man bara, ja ja, men det där är bara för det...
Men jag såg en ganska intressant dokumentär, blåst, liksom. eller jag såg, det var en bra dokumentär som vi ska tipsa om, så det finns liksom ganska mycket såklart att se och läsa så här.
Som vanligt lägger vi de länkarna som vi har gjort vår research från i Facebookgruppen Mord mot mord podcast. Fuck Anna.
Mm.
Det där var inget lördagsmaterial.
Jo.
Du vet vad? Idag...
Det krävs en
paus. Jag ska berätta för dig att... tänk dig... Våra två fall idag i kombination skulle göra att om det är någon som kör drinking gamet som är gjort av våran podd till det här avsnittet är att det är bara rakt in på magpumpning. Alltså, för jag har också inte så många bodies. But I've got some bodies. Jo, men jag sa ju det innan att jag lyssnar på den här Escaping Nexium-podden. Så jag är lite inne på sekt. Jag ska prata om händelserna i Waco, Texas 1993.
Mm-hmm.
Mm. För att det, ja, vi börjar från början, den religiösa gruppen The Branch Davidians är en utbytargrupp från gruppen The Shepherd's Rod eller The Davidians, som i sin tur var en utbytargrupp från Seventh Day Adventist Church. Och så, det känner man igen, The Seventh Day Adventists. Branch Davidians bildades när ledaren av Shepherd's Rod dog och hans fru tog över. Och då var det typ en snubbe som hette Benjamin Roden som inte tyckte om att hon typ adderade grejer till vad hennes man hade sagt. Vilket så här, man bara...
Okej.
Okay, I kind of see his point. Eller typ att hon bara... Och också, det blir gratis tamponger till alla.
Det hade ju varit kul, en sån min grej, bild. Exakt, som du hade lagt till i din sekt.
Och han bara, vad fan vadå, vad är mensskydd, vad är det
ens
det?
Vad är mensskydd, vad är ens en tampong? Är det man ska ha näsan?
Och också eller? Bara, jag är mycket mer för menskopp. Nej, det, jag vet inte vad, men skitsamma. Så i mitten av 50-talet så tar han då kontrollen över en del av följarna och deras Mount Carmel utanför Waco i Texas. Så han liksom så här bryter sig ut men typ lyckas stanna kvar där de är. Det är ett sånt center där typ.
Okay.
Och där kommer då The Branch Davidians stanna till The Bitter End, och det är där hela den här historien utspelar sig.
Okej.
Okay. Så Benjamin, han har liksom inga problem att hitta på egna teachings och addera det. Utan det var mest då den här, såklart, frun.
Kvinna liksom. Det.
Mm. Exakt. Hon kanske var ett as, vad vet jag. Men han adderar då på, alltså han adderar en tro på apokalypsen. Typ okay. Det har inte varit liksom innan. I mitt huvud nu tänkte jag en sekund, jag bara, sa jag kalypso? och det är liksom en så här, en big deal som kommer bli en bigger deal. Så 78 då så dör Benjamin och hans fru Lois Roden tar över gruppen. Tre år senare dyker en 20-årig min.
Så där, först var det en man, sen tog hans fru över.
Ja,
sen då blev han en snubbe som tog över från fru.
Exakt. Och sen dör han och då tar hans fru över. Ja. Lois Roden. Då tre år senare så dyker en 20-åring vid namn Vernon Howell upp på centret och börjar då knulla med Lois, änkan. Okay. Hon är typ 60-årsåldern. Han vill typ ha barn med henne för han tror att det ska bli the chosen one, och du vet hela den grejen. Man bara, du har inte en så bra kuk, men absolut, vi kan låtsas det. Han får då, hon blir typ lite så här infatuated med honom. Mm. Alltså hon låter honom då liksom börja typ undervisa i den här gruppen. Men han har också lite egna grejer han slänger in. Problemet är att så här, redan när...
Gud, var det inte en stark lära från början? Eller liksom som var deras sekt inte är tillräckligt stark från början? Om alla som ger sig in i den vill lägga till massa saker. Yeah. Den är verkligen inte fullständig någonstans.
Vet du vad jag tänker att det är? Det är som när man tar börja på ett nytt jobb och ser alla så här, ah, men så här gjorde alltid din företrädare.
Mm.
Och man bara, jo, fast jag kommer lägga till det här med apokalypsen nu.
Okay.
På kontoret.
Mm, jag fattar.
Ja, men så här, redan då när han dog så började det så här knaka. Då. För vissa vill då att Lois ska ta makten. Andra vill att Lois och Benjamins son George ska ha makten.
Mm.
Så där har man liksom redan från början lite så här, det känns, det är inte så bra i gruppen. Typ. Mm. Så i slutet av Lois liv, i mitten av 80-talet är vi på nu då, så driver George Vernon, alltså George driver då Vernon, den här 20-åringen som har legat med hans mamma, från Mount Carmel Center genom att hota honom och hans följare med pistol. Så han har liksom skapat lite en egen grupp i gruppen med de som tycker han är bra. Men George, alltså också typ, vad är det för sektnamn? George och Vernon är så svaga ledarnamn.
Ja. Yeah.
Jag skulle inte följa en George eller en Vernon.
Mer en George tror jag än en Vernon.
En Vernon är riktigt svagt. Det kommer lösa sig snabbt.
Mm. Mest så, av allt en Lois.
En Lois. Ah, gud ja, snälla. Mensskydds Lois. Mm. Så, de lämnar Mount Carmel Center. Då Vernon och hans följare. Så under två år, fram till 87, så bor de i någon slags tillfälligt läger i närheten. Men de får inte typ komma dit. Men problemet är typ att Vernon lyckas liksom bygga support även bland de som har stannat kvar på Mount Carmel.
Mm.
Så snart har han en majoritet av följarna av The Branch Davidians är på hans lag.
Okay.
Lite svårt. 1986 så dör Lois.
Mm.
Och George tappar liksom mer och mer av sin kontroll. Till slut så utmanar då George Vernon i en något udda tävling.
Mm.
Björnskytte. Nej, inte björnskytte. Nej, det här är tävlingen. Den som först kan väcka de döda till liv.
Och jävlar, vilken makten. Läskig tävling.
Ja. George har kommit på, innan han har föreslagit det här, så har han kommit på en plan. Han har grävt upp ett lik. Som han ska liksom använda sig av för att vinna den här tävlingen. Och på så sätt få tillbaka respekten av sina följare.
Visst.
Han är verkligen en go-getter. Det enda problemet är att Vernon bara, vänta nu. Du har grävt upp ett lik. Det är ett brott.
Åh jävlar.
Så han bara, polisen. Ja. Den här killen har typ så här skändat en grav. Ja. Liksom. Och polisen är typ såhär, de bara, du behöver ha bevis på det här. Vi kan inte bara ta hela den här sektbullshit och typ springa med det. Utan du måste ändå typ berätta, liksom, du måste läsa bevis. Så att då kommer Vernon och några av hans följare till Mount Carmel och är liksom så här, ska skaffa bevis. då blir det en gunfight. Alltså en sån shoot-off dem emellan liksom. Och George, jag tror typ att om det är George eller var det någon träffas typ så här, inte att de blir superskadade på något sätt.
Lite
men liksom,
vådeskjuten eller vad man säger.
Det som händer då är att Vernon och hans följare då grips för attempted murder för att de har försökt skjuta George.
Okej.
Men de bara, ja fast ni sa ju att jag skulle åka till Mount Carmel och lösa bevis. Det är typ, det är därför vi var här liksom. Så åtalet mot hans följare läggs ner och rättegången mot Vernon förklaras som en mistrial. Jag vet inte riktigt vad som händer under rättegången, men det är liksom så här. Det kommer bli ännu konstigare än så här.
Okej.
Okay. För 1989 så mördar George Roden en man med en yxa. Efter att mannen, som heter Wayman Dale Adair, påstått att han är messias. Så han bara, jag är messias. Han bara, nej det är du inte, din jävla as. Här är jag med min yxa.
Okej.
Okay. Så. Och då hamnar då George i fängelse. För att han har mördat den här personen med en yxa.
Mm.
Och då visade det sig att han har supermycket skulder. Och då,
George har skitmycket skulder.
Exakt. Mm. Och det som händer då är att Vernon och hans gäng bara går in och köper Mount Carmel. För att han förlorar det på grund av sina skulder. Liksom. Så, nu är Vernon och hans följare tillbaka på Mount Carmel Center. Jajamän. Det de vill hela tiden. Och nu kan vi då börja med de riktigt snurriga sakerna. För till att börja med, 1990 så byter Vernon Howell namn. Bra.
Ännu ett namn. Ja, men också. Ännu ett namn.
Men nu kommer vi köra det här namnet rakt igenom hela vägen. Mm. Och det är ett mycket bättre namn. Det är David Koresh.
Okej.
Okay. Bra sagt namn.
I can work with that.
Alltså bättre än Vernon Howell.
Ja, absolut. Mm. Jag tänker på Harry Potters elaka farbror. Uncle Vernon.
Exakt, men det är ju ett riktigt fittig farbror.
Aunt Petunias man.
Är det inte ett riktigt fittig farbror namn?
Absolut.
Så nu bor de då på Mount Carmel Center. Det är liksom barn, kvinnor och män tillsammans på, det liksom ligger då utanför Waco, Texas. Och David Koresh säger då till dem att han är messias. Så hur är då George Jordan inte around med sin yxa? Och han kör vidare på det här spåret att det kommer bli en apokalyps, att det är så här, det är liksom en stundande, undergången är stundande.
Det är hans hjärtefråga.
Men han säger att det kommer bestå av ett krig mellan den amerikanska staten och landets invånare. Aha. Så det är väl liksom hands on. Det är inte så nu kommer börja vi med gräshopporna, utan det är så här,
det är
staten
krig, liksom.
Kommer liksom kriga mot sina invånare. Det är hans teaching.
Det är lite Hunger Games.
Typ. Ja men exakt, lite så. Och grejen är att det rimmar typ sjukt bra med så här, den tiden som är då. För att så här, anarkistiska strömningar, dels tänker jag typ att amerikaner, framförallt kanske i vissa specifika delstater, har en lite annan syn på sin regering och på staten än vad typ kanske vi har. De här olika strömningarna om hur jävla ond staten är, har typ så här, de liksom blommar ut under den här perioden. Det har typ varit ett fall innan där typ staten har gått in i någon så här privat människas bostadshus. Det är liksom varit så här. Det finns anledningar till att man har det top of mind. Och det som händer nu då är att gänget på Mount Carmel börjar liksom shoppa massor av vapen. De börjar liksom köpa på sig grejer, vilket typ inte ses som en så konstig grej i Texas.
Nej.
Liksom.
Fan, det är så jävla konstigt att man får köpa vapen på vilket sätt som
helst. Nej, men jag vet. Och de har ju både sån conceal carry och open carry. Alltså Texas är ju...
De är ju helt galna
med det där. Helt jävla galet, exakt. Och David Koresh har då vissa regler för sina följare som då bor tillsammans här. Vissa av dem typ gör att han känns som en sån LA-bo.
Mm.
Typ man får inte äta socker, man får inte äta mjölkprodukter, man får inte äta vitt mjöl, såna grejer. Han var före sin
inga
typ,
inflammationer liksom. I tarmen och sånt.
Precis. Han bara, apokalypsen kommer och ingen ska ha inflammationer i tarmen. Man kan vara med på, alltså jag tycker ändå att det är föredrag att inte folk har inflammationer i tarmen.
Absolut.
Men,
för Karin, som jag skrev till dig häromdagen, den andra hjärnan sitter i tarmen.
Jag vet, och att det var det första jag läste på morgonen. Och vägen att köpa det.
Vi behöver inte bråka om
det. Jag tycker bara inte att det är en bra liknelse. För fan vad man inte tänker med tarmen.
Okej,
okay, vi går vidare.
Jag kan inte försvara Activias reklam igen.
Det har du gjort en egen deal med dem.
Verkligen.
Du har en sponsorsdeal med Activia som
I
är...
wish.
Verkligen. Okej. Han har också att typ lite märkligare matregler, till exempel att man typ, det är något så här att man får typ inte få äta banan och apelsin tillsammans. Vilket i och för sig du tycker låter bra eftersom du hatar banan. Sen har han också lite vidrigare regler. Det är väldigt viktigt att deras, alltså han och hans följares barn är extremt lydiga.
Mm.
För de gör ju sig redo för krig. Liksom.
Just det.
Och sättet de gör det då är att man slår barnen typ för minsta lilla grej. En mamma, jag har sett en dokumentär och typ, där var det typ en mamma som berättade så här, att hon bara, jag har sån jävla ångest typ, jag slog mitt barn tills det kom blod liksom.
Fan.
Och det är verkligen såhär, smiskgrejen typ, men grovt som fan, alltså inte som att smisk, inte alltid grovt. Då menar jag just specifikt mitt barn.
Karin.
Ja.
Du är lite snuskig.
Ja, jag känner mig lite rowdy. Jag har druckit en halv flaska bubbel. Nu åker vi gubbar. Ja men alltså typ hela poängen är så här bara, i apokalypsen finns det inte utrymme för barn som inte lyder direkt.
Jag fattar.
Yeah. Han har också någon slags idé om att det gått så här lite knackigt för Jesus. På grund av att han var då...
Ja, för det här är en kristen.
Exakt. Ja, exakt. Ja. Hans tes är då lite grann att Jesus var liksom fri från synd. Mm. Och det kan du typ människorna inte relatera till eftersom människan är
syndig.
Exakt, mm. Precis så. Så han bara, nu har ni träffat den nya messias, jag, som är supersyndig. Alltså jag får lite grann som, du vet som Rashnishis, kommer du ihåg, alltså den som Wild Wild Country-dokumentären handlar om. Du vet att det är så här, man jobbar in i materialet att man ska få knulla väldigt mycket. Det är liksom den typen av grejer. Så han bara, sån är jag. Det är liksom inte mer
man
med
måste ju inte starta en sekt.
För att få knulla
för
mycket.
För att få göra det.
Nej.
Det finns ju andra vägar.
Men jag tror att det är jävligt lätt om man har startat en sekt. Alltså bara med folk, om man har med ett gott gäng så är det ganska lätt att få knulla liksom. Han ser det typ som sin uppgift att han ska få barn med väldigt många olika kvinnor.
Han vill sprida sin säd.
Exakt. Och att typ han har spelat i band innan. Han har lite sån groupie-syn på sina följare. Några som däremot inte får ligga är alla andra män i gruppen.
Ah, ja.
Så att det är liksom, det är bara han som ska knulla med alla andra.
Det är rimligt.
Mm, verkligen. Så du vet så här, det är gifta par som har typ sökt sig dit och liksom är... Och de får inte leva ihop längre. Han bara, hon är min nu och också hon och sedan dotter.
Fy fan.
Mm. Så han ligger med alla kvinnor. Andra ligger med inga kvinnor, kan man säga. Han har en laglig fru, alltså en så här, ja, någon som han har gift sig med på laglig väg. Men han har också massa andra fruar som han också typ kallar för sina fruar. Liksom. Minst en av dem är minderårig. För surprise, han väntar inte tills folk är myndiga. Man börjar ligga med dem. Han börjar liksom, alltså han groomar olika med döttrar liksom i den organisationen under olika perioder. Usch. Och det finns också stories om att typ föräldrarna är med på det.
De tycker typ att det känns viktigt att de blir sedda för någonting. Kan
men
man
att han
sig?
Är att han är liksom, han har valt deras dotter.
Exakt, jag menar det.
Det är liksom
det är
så här, den
nu blir de upplyfta till typ en annan nivå av den nya messias.
Exakt, det finns en tjej som han börjar ligga med när hon är 13 år gammal.
Fan.
Och hon är då dotter till hans fru. Alltså hans, den som han är gift med på laglig väg. Och typ att hon bara så här, men det är hennes mamma som tar med sig henne till honom liksom.
Oh, fy fan vad vidrigt.
Jag vet, det är verkligen grovt. Polisen börjar då få upp ögonen för gänget på Mount Carmel Center typ 92 någon gång. Delvis då för att man har hört rykten om att, så här, att barnen där, ja, men både att man slår dem men också att man då förgriper sig på dem. Men också för att det är typ...
Men det är bara han som får förgripa sig.
Ja. Nej, han har allt.
Mm.
Han kör hela grejen. Men också det att man hör så här vapen avfyras typ hela tiden. För det får killarna göra.
Skjuta. De får skjuta sin frustration, sexuella frustration för att de agerar med vapen.
Exakt.
Farligt.
Ja, så han ligger med alla medans männen är ute och skjuter vapen.
Mm.
Jag tycker det känns som en...
Jag tycker det låter som en bra lösning.
Verkligen. Så, alltså för han försöker liksom typ träna dem som typ en armé som ska kunna strida i, exakt, i det här kriget, stundande kriget liksom. I maj 92 så ringer en UPS-arbetare till polisen för att ett paket som ska till The Branch Davidians gått sönder när han lyfte, och i det paketet ligger vapen, bland annat handgranater.
Åh jävlar.
Han bara, jag har hittat en grej. Fan, jag vet inte om det här är... Nej. Det här kanske vi ska göra något åt. Och då för att hålla koll på dem så flyttar några från ATF som är The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. De flyttar då in ett gäng i ett hus som ligger mitt emot centret där de ska alltså vara college students.
Fråga, hur ligger det här centret? Ligger det som Rajneesh?
Alltså ganska, inte riktigt så rural, alltså inte riktigt så lantligt, men typ åt det hållet. Okay. Liksom. Det är ganska, det är jävligt stort. Alltså det är många olika delar.
Hur många medlemmar har sekten? Vet vi det?
Typ, alltså här är det typ 150 pers tror jag ungefär som bor vid centret, eller bor på centret. Så de flyttar in där som ska vara college students, men typ att de...
45 år gamla.
Ja, alltså det är verkligen en grej. De är typ så 30 år gamla, har fina bilar. De har inga scheman som typ verkar som att de är studenter överhuvudtaget. Det är liksom inte, så det är inte supersnyggt skett. Liksom. Så de inne i huset bara, ja, vi fattar ju att ni inte, att ni inte är college studenter. Liksom. De är heller ändå inte inskrivna på något college, så det är väl också en grej typ. Men det man också gör är att man planterar en undercover cop som följare.
Ah.
Väldigt spännande. Robert Rodriguez får liksom flytta in. Och man har typ förstått i efterhand att David Koresh kanske hade lite vibb på att han var det. Men det är ingenting som kommer fram typ. Man övervakar dem, man har den här personen som är där inne. Man liksom så här är orolig för barnen, de har skitmycket vapen. Till slut får de då tillstånd att genomföra en husrannsakan.
Okej.
Och det får man för att man typ har fått uppgifter om att de har gjort någonting med sina vapen som är olagligt, som är att man gör typ vanliga vapen till automatvapen. Det är någon sån grej liksom. Jag är inte så bra på vapen.
Är du inte?
Inte lika bra som du. Nej. Du är ju vapenexperten.
Exakt. Mm.
Så man bestämmer sig då för att genomföra en räd mot Mount Carmel Center den 28 februari 1993. Med 76 agenter.
Jävlar.
Så en jävla stor operation. Man vill ju överraska dem eftersom man vet om att de har skitmycket vapen. Men ett tv-team har fått reda på att det ska hända.
Okay.
Och de är ute och letar efter det här centret. De kör vilse. Frågar en brevbärare, vart ligger det här? Brevbäraren i en Branch Davidian.
Nej.
Så han bara, De kommer, ringer upp liksom. Robert Rodriguez då, som ju är liksom planterad inne i huset, han får reda på att de andra har fått reda på det. Så han bara, gänget, vi kanske inte ska köra det här idag för de vet om att vi kommer. Ja. Men trots det så bestämmer man sig för att genomföra operationen. Kvart i 10 på morgonen närmar sig då 76 agenter centret. Jag tror att det är typ 150 personer.
Mm.
Och ingen vet vem som skjuter det första skottet. Det finns teorier om att det är något vapen som har råkat gå av och sen, alltså du vet så.
Mm.
Men snart är det alltså full on skottlossning.
Shit.
Mellan The Branch Davidians och agenterna. Och det är också den grejen som är så här, vad är det han har lärt sina följare?
Mm.
Vad är det för apokalyps han har sagt kommer hända?
Mm.
Plötsligt händer ju den. Alltså den blir de ju under attack av staten liksom. Mm. Och jag har typ såhär sett intervjuer med medlemmar som typ var barn då som bara, ja, det här var det vi hade blivit varnade för. Plötsligt kommer det så svartklädda män som bara kommer närmare med liksom dragna vapen typ. En av de första skotten träffar David Koresh själv, men typ såhär snuddar liksom. Och sen du vet, agenterna bara ställer upp så stegar mot fönstren, du vet, klättrar upp på taken, slår in fönstren, drar in, alltså det vet verkligen så här. Och allt finns typ filmat för att det är så mycket media på plats redan då.
Jävlar,
liksom.
Sjukt.
Så det ser, alltså det ser ut som en actionfilm. Typ.
Mm.
Och snart då så ringer gruppens advokat till 911, alltså inifrån huset.
Hello. Hello. Yeah, this is Lieutenant Leach, may I help you? Yeah, the 75 men around our building and they're shooting at us in Mount Carmel.
Mount Carmel?
Yeah, tell them there are children and women in here and to call it off.
All right, all right. Hello?
något med det som jag tycker är,
alltså, jävlar.
Det är verkligen call it off, som jag tycker är lite härligt. Ja. Och här i den här har liksom då polisen typ kontakt med, för det han säger är ju typ att det är inte bara en vanlig 911 operator. Nej. Utan det är typ en polis som de pratar med redan då. Och trots att man då redan så tidigt får, det här är liksom så här minuter efter det har börjat, så kommer det till 11:30, det vill säga typ nästan 2 timmar innan man får igenom eld upphör.
Shit.
Det pågår liksom konstant. Alltså det är verkligen så här.
Alltså hur många dör?
Vi kommer till det. Mm. För när då 11:30, när man fått igenom det, man kommer överens om det, då är 4 agenter dödade.
Mm.
16 skadade. Och 5 från gruppen dör då på den morgonen, under den morgonen. Och ytterligare en av dem dör när han blir skjuten senare under dagen, när han vill typ ta sig in i centret igen. Han har varit på väg med något annat. Så, redan där har vi alltså
10 döda
på kväll eller på eftermiddagen där. Och det som nu börjar kallas för The Waco Siege, belägringen av Waco. Och det kommer pågå i 51 dagar.
Skämtar du?
Nope. Alltså ATF, FBI, polisen kommer vara på en standoff med David Koresh och hans följare i 51 jävla dagar.
Det är liksom 2 månader typ. Det är så sjukt jävla länge.
Ja, jag vet. Och typ i början så får media typ prata med David Koresh. Alltså han ringer, de har ju telefon. Det är bara att de ringer. De har inte typ pratat med så här CNN direkt liksom. Han får typ prata om så här staten, vad de gjort med han och hans följare, både under dagen men också typ hans teorier det. Han får typ prata om sin tro och liksom verkligen breda ut sig.
Fan.
Jag vet. Och med, för FBI är så här till media.
Men är han en tok då?
Ja. Mm. Alltså,
eller liksom vi tänker så här.
Eller vet du vad, han är en liksom en... en Jim Jones, alltså han är ju en galen person, men han är en liksom en person som kan uttrycka sig exakt, precis så. Och FBI är verkligen så här, kan ni sluta prata med honom till media typ. Och det är då FBI som har hand om förhandlingarna med både honom och andra i gruppen. Typ de har sagt en advokat som ringer innan, de pratar med ganska många olika typ. Men det finns typ en det finns ett problem i att FBI säger en sak på telefon, men de som är på plats agerar annorlunda liksom. Så redan där blir det så här jobbigt mellan organisationerna. Du vet så att FBI typ lovar en grej och så gör de andra på plats en annan grej liksom. De tror typ ganska tidigt, FBI alltså, de har typ ett team på så här 25 personer som jobbar bara med att förhandla. Alltså hela dagarna, fattar du att det är 51 dagar där de bara försöker förhandla med dem. Och de kommer då överens med David Koresh om att han ska få ett medlande uppläst i radion, eller typ om han ska spela in det och de ska sända ut det tror jag. Och då ska han och hans följare lämna Mount Carmel Center typ fredligt liksom. Så han spelar in sitt medlande och typ skickar över det, och det går i radio och sen händer ingenting.
Jävlar.
De bara, men du sa ju att, och så, ja, han skiter i. Då FBI skickar in en kamera till dem, till huset, och bara, vi vill att ni filmar hur det ser ut typ.
Shit.
Och då filmar, du vet, folk som bara säger, jag är här av egen fri vilja, här är mina barn, bla bla bla, det här är varför vi följer det här och så vidare. Och då vill FBI, då hoppas FBI att de ska känna starkare med den organisationen som förhandlar med dem, så de filmar sin eget video där de typ sitter där så här, hej jag heter det här och det här, och visar upp bilder på sina barn, bara jag jobbar på FBI, det här är min dotter, hon är så gammal, det här är min fru, alltså, och det, allt det finns liksom. Båda de filmerna från båda hållen finns. Och det är ganska mycket barn där inne då, och först fokuserar man då på att få ut dem, först får man ut typ så här 20 stycken tror jag, men man inser typ att det är ungefär lika många kvar där inne. Så man typ intervjuar de barnen som finns där och typ fattar, det är typ obehagligt. Jag har sett så här klipp på där barn sjunger, du vet så här, det låter som helt vanliga barnlåtar. Men du vet, det handlar om typ så här, vi ska stå, alltså du vet bara, vi ska fortsätta stå när blodet rinner. Men alltså det är verkligen så här. Så står de bara och sjunger, är asglada typ. Men de har in massa liksom barnpsykologer och sånt som intervjuar dem efteråt.
Gud,
och liksom de leker typ apokalypskriget. Alltså det är liksom deras lek typ. Men det blir ju också hela den grejen som är att det blir som att han är synsk, för att det här bevisar ju bara hans tes liksom. Så man typ försöker få dem att ge upp genom att typ använda ett gäng olika taktiker. Bland annat så lyser man sjukt starka lampor mot huset under sen natten. Och så spelar man musik konstant typ. Men man spelar också ljudet av jetmotorer och av skrikande kaniner på jättestora högtalare för att få dem att ge upp liksom. Ingenting funkar. Det är också inte så konstigt. De är ju beredda att gå i döden för alltså sin ledare. Medierna är ju där hela tiden. Det finns asmycket material filmat. Alltså jättemycket. Jag såg, som sagt, såg en dokumentär som jag kommer länka till där det finns jättemycket som följer hela. Ja, exakt. Det är verkligen sjukt. Och det börjar ju bli ganska jävla pinsamt för staten. Att det är så här, de kommer ingenstans.
Nej.
De står vid det här jävla huset och bara kan inte göra någonting. Så plötsligt en morgon så tar man in militären. Alltså du vet, det rullar in stridsvagnar och ställer upp sig. Man har redan haft in helikoptrar, det hade man redan den första. Då sköt de mot helikoptrarna. Men det är verkligen så här, det är stridsvagnar som rullar in i det här lilla samhället i Texas typ. Så jävla konstigt. Så samtidigt som det händer att det rullar in där så är ju typ FBI på telefonen bara, vi vill gärna förhandla med er. De bara, ja fast nu har ni skickat hit armén. Så hur typ tänker ni? 11 personer, både barn och vuxna tror jag det, kommer typ lämna under den här tiden. Först de här 20 barnen och sen så 11 till tror jag det. Men nästan alla är ju kvar. Sen stänger man av vattnet och elen för att de ska komma ut på grund av det liksom. Så de typ så här lever på typ regnvatten. Men de har ju också förberett sig. De har liksom mat och hela den grejen. Men det blir också jävligt grovt att typ barn, eller att staten utsätter barn för den typen av liv. Alltså det, blir, det ser ju inte så jävla bra ut liksom. Folk börjar bli mer och mer typ upprörda för hur man typ genomför den här insatsen i Waco. Det är barn, det är oskyldiga vuxna. Man är också typ livrädd för ett masssjälvmord. Jonestown-stylen liksom. Plus att det kostar $1 million i veckan.
Jävlar.
Och har igång den här skiten. Och så har man samtidigt en grej som är så här, man är också rädd att han ska, att han våldtar och misshandlar barn där inne. Alltså det finns så många olika saker som typ trycker på liksom. Till slut så får Attorney General Janet Reno president Bill Clinton att ge sitt go ahead. Nu kör ni, nu gör ni vad ni behöver liksom. Man ska gå till attack mot Mount Carmel Center. Den 19 april 1993 är en extremt blåsig dag, vilket kommer spela in, eller spelar roll senare. Då är det dags. Så det man gör är att man kör alltså in stridsvagnar i huset.
Shit.
För att kunna genomföra en tårgasattack. Så man gör liksom hål i huset med stridsvagnarna och skickar in tårgas. För att de ska, men för att driva dem ut uppenbarligen. De agenterna blir typ blir tillsagda att så här, ni får bara skjuta om ni blir skjutna på. Och även när de blir det så gör de inte det. Och typ man deklarerar också hela tiden typ i så här, nu kommer det här hända, alltså högtalare liksom. David Koresh, du vet så här, vi kommer göra det här liksom. Nu, exakt. Men grejen är att de har gasmasker typ. Aha. Så det är ändå så här ganska lugnt. De har också typ, de har grävt ner, det här tycker jag är så sjukt. De, deras skyddsrum är att de har grävt ner en skolbuss.
Jävlar.
I källaren typ.
Vad sjukt.
Ja. Så att det går ganska många timmar. Jag tror att de börjar typ vid 6 liksom. Och typ, det verkar ändå som att det är relativt lugnt liksom. FBI avlyssnar också huset och inifrån huset hör man då under den här morgonen typ folk som säger saker som så här. Det här är då ljudupptagningsmaterial. Everybody wake up, let's start to pray. Början. Sen, Pablo, have you poured it yet? Have you poured it yet? In the hallway, things are poured, right?
Okej. Okay. Det är bränn, vad heter det? Bränsle.
För attacken då börjar klockan 06 på morgonen. Men vid lunch, strax efter typ så här 7 minuter över 12 tror jag det är, så händer det något. För det börjar brinna.
Uh-huh.
Först på ett ställe, sen på ett till och sen på tredje. Då kommer en, ungefär samtidigt som det händer, precis innan den tredje elden börjar tror jag, så kommer typ en medlem ut genom huset. Och hon har då i sin ficka en diskett med David Koresh manuscript of the, on the seven seals med sig. Alltså hans liksom text.
Ja.
Och efter det så går det så jävla snabbt. För det blåser sjukt mycket. Alltså det är liksom verkligen såhär.
Det är bara syre till försel.
Exakt.
Upp till 1 miljon.
Exakt så. Så på typ 50 minuter i hela stället. Nedbrunnet.
Jävlar.
Till grunden liksom. Alltså verkligen så här helt sjukt. Och
med alla människor inuti.
Ja. senare under eftermiddagen, jag tror att det är typ vid 3-4 någonting, så meddelar man att, eller annonsar man att David Koresh är död. Totalt så dör 76 Branch Davidians.
Shit.
Minst 20 av dem har skjutits ihjäl. Märker man när de liksom har gjort autopsi.
Nej.
Antagligen av, eller av sina egna.
Mm.
Vissa har liksom begått självmord och andra har blivit skjutna. Många av dem är barn.
Men fy fan.
En liten pojke har knivhuggits till döds. 9 medlemmar överlever branden. Det är vända.
Men ja, överlever branden. Mm. De andra typ 80 eller 570 hade redan kommit ut innan.
Ja, exakt. Och också, jag tror att det kanske inte var 150. Det var typ 20 barn, 30, 40. Ja, okej, kanske mer 130 då. Någonting sånt. Folk är rasande för hur staten har typ hanterat hela den här situationen. Och man typ menar att, så här, att de, det är de som bär ansvaret för att så många dog. Och återigen, det är Texas. Att det är så här, ska jag inte ens få vapen i min sekt? I och med att de börjar ju, de rättfärdiga, att de gick in med att de har olagliga vapen. Det var där, det var liksom det som gav dem husrannsakan. Mm. Alltså bara typ att man så här attackerade 76 agenter med dragna vapen. Alltså du vet liksom, det blev inte så bra helt enkelt. Dessutom så är det ganska många som hade, eller var det i alla fall ganska många som hade tanken att det var agenterna som startade elden.
Ja.
Och man gjorde, bland annat gjorde Time Magazine en undersökning som, där 61% trodde att det var, alltså, agenter som hade startat.
Mm.
Att det var regeringen som hade startat branden liksom. Och man börjar liksom typ se de här, den här, det här gänget som någon slags frihetskämpar, du vet, som stod upp mot regeringen, alltså verkligen den grejen. Och blev mördade för det, något som, så här, som sagt var på frammarschen från början och som blev påeldat av det här. Och folk åker då till Waco för att typ visa sitt stöd för dem. Och en av dem som åker dit och blir extremt inspirerad av upplevelsen är en snubbe som heter Timothy McVeigh. Känner du igen det?
Ja, det är.
Så han kommer då på dagen 2 år senare parkera en bil med en bomb i utanför Alfred P. Murray Federal Building i Oklahoma.
Mm.
Och då döda 168 människor i the Oklahoma City bombing.
Just det.
Det gjorde han alltså 2 år på dagen efter den sista attacken på Waco.
Mm.
Han, det är den dödligaste inhemska terrorattacken som USA har varit med om. Och fram till 9/11 var det den dödligaste terrorattacken ever. Han kommer liksom säga att så här, han åker till Waco för att typ visa sitt stöd. Och kommer sen också säga att han gjorde det delvis på grund av det som hände där.
Shit.
Så det var då The Branch Davidians, eller The Waco Siege of 93.
Det var väldigt, väldigt spännande.
Eller hur?
Det var extremt spännande.
Jag tror inte... Ja, men det är någon som har tipsat mig om det.
Jag har inte.
Nej, eller hur? Man har ju koll på liksom... Heaven's Gate och Jonestown är typ de man har bäst koll på. Och den här storyn är, men just det att det pågick så jävla länge.
Så stört.
It spoke to me.
Förstår verkligen det. Du gjorde det jättebra.
Bra, tack snälla. Det här var då veckans avsnitt av Mord mot mord podcast. Som den inte heter. Mord mot mord heter den bara.
Det stämmer.
Däremot heter Facebookgruppen
Mord mot mord podcast.
Exakt. Som man gärna får med.
Kom med.
Som får man gärna följa oss på Instagram. Du heter att Sandel Anna. Jag heter att Karin Londre. Vill man önska fall så gör man det i DMs där. Man kan få ge oss en snäll review om man vill.
Gärna.
På iTunes. Det blir vi jätteglada av. Nu äter vi middag.
Jabba dabba doo.